Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi har som predikotext den text som vi redan lyssnade till från Lukas 17. Vi ska sammanfatta den här texten i temat: när kommer Guds rike? Och eftersom det finns så mycket väsentliga delar i texten, vi kan gärna repetera den och lyssna på den en gång till. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna, sa han: det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er: se, där är han, eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Amen. Andra söndagen i advent anknyter till slutet av kyrkoåret. Vi hade ju några söndagar här före första advent som behandlar den tiden. Speciellt advent betyder ankomst. Det är inte som man kanske kunna tro utifrån ordet adventa. Det handlar om vänta. Men visserligen finns det också en väntan under adventstiden. Vi väntar på Jesu ankomst som ett litet barn. Men inte bara för att fira hans mirakulösa födelse, utan att han kom som Guds son till jorden som en människa. Och sen väntar vi på att han ska utföra sin uppgift för oss när han går till Jerusalem för att lida och dö för våra synder. När han har gjort det och farit upp till himlen, så ska han komma tillbaka. Och det är nu vår väntan i den här tiden särskilt. Jesus ska komma igen. Förberedelsen för att Jesus ska komma hit till världen, det är också en förberedelse för att möta honom på domens dag. Den dag som kan komma när som helst, den ska komma överraskande, som en blixt. Under adventstiden uppmanas vi att bereda oss så att vi inte är oförberedda när han kommer. Vad är Guds rike? Vad är det vi ber om i bönen? Tillkomme ditt rike. Den andra bönen i Fader vår. Vad menar Gud när han säger talar om sitt rike? Vi ska utifrån vår text begrunda tre saker. Hur kommer Guds rike till oss? Prövningar under väntetiden. Och Herren kommer överraskande. Vi börjar då med frågan: hur kommer Guds rike? I vår text, vers 21, senare delen, finns det olika översättningar. När man jämför också moderna bibelöversättningar så kan man se två skilda tolkningar. Egentligen är båda möjliga. Grammatikaliskt kan vi översätta på två sätt. Det ena sättet är: Guds rike är invärtes er, inuti er. Det stod det i 1917 års bibel. Det står det ungefär också i bibel 2000. Den finska översättningen från 1933 har också detsamma. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Men den andra tänkbara översättningen är den som de flesta moderna översättningar använder idag. Guds rike är mitt ibland er. Så gör också den finska kyrkobibeln från 92, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Vad är rätt? Vi ska lägga märke till situationen när Jesus uttalar de här orden. Han besvarar fariseernas fråga när Guds rike skulle komma. Han riktar sig till fariseerna. Han avvisar deras förväntan att Guds rike kommer synligt som ett yttre rike. Det säger han ju också till Pilatus när han förs av honom på långfredagens morgon. Mitt rike är inte av den här världen. Nu kan vi fråga, kan Jesus säga till fariseerna att de har Guds rike inom sig? Om vi tänker på hur hårt han strider mot dem, hur han säger att de är djävulens barn, hur han angriper dem i templet med en lång rad av verop, det som vi läser om i Matteus 23, då passade det inte in att han skulle säga att Guds rike finns i dem, i deras hjärta och sinne. Nej, vi får nog överge den tolkningen. Vi kan inte heller säga att sådana vi är av naturen, sådana har vi Guds rike ibland oss. För det har vi inte. Vi tillhör genom vår natur djävulens rike. Vi är inte som nyfödda automatiskt medlemmar i Guds rike. Översättningen Guds rike är mitt ibland er säger att Guds rike finns där, men inte nödvändigtvis i fariseernas hjärta. Det är Jesus själv som har kommit dit med Guds rike. Så predikade ju Johannes döparen också. Han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Han visade på den som kom med Guds rike. Guds rike, det stora evangeliet. Det är han som är frälsad. Guds rike är där Jesus finns och där hans ord predikas. Vi kan också säga att Kristi kyrka finns där Jesus och hans ord är. Så undervisade Martin Luther om kyrkans kännetecken. I boken om koncilierna och kyrkan, del 3 om kyrkan, säger han så här. För det första känns det heliga kristna folket igen på att det har det heliga Guds ord. Låt oss fortsätta med Luther och gå till lilla katechesen. Och just i den här bönen, tillkommer ditt rike, den andra bönen. Där förklarar Martin Luther det så här. Guds rike kommer av sig självt även utan vår bön. Men vi ber i denna bön att det ska komma också till oss. Och så svarar han på frågan. Hur kommer Guds rike? Guds rike kommer när vår himmelske fader ger oss sin helige ande så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här i tiden, här på jorden och för evigt i himlen. Guds rike kommer alltså genom att den helige ande föder tro i våra hjärta så att vi tror på Guds ord och lever enligt det. Det är genom den helige andes verksamhet i ordet och sakramenten som Guds rike kommer till oss personligen. Genom tron blir vi delaktiga i det riket. Genom dopet fick vi del i Guds rike. Det är inget yttre medlemskap som vi ska ansöka om. Ingen folkbokföring med jordiska böcker eller databaser som registrerar om vi är medlemmar i Guds rike. Den som registrerar vem som tillhör Guds rike är Gud själv. Det säger han faktiskt också i sitt ord. Han har en bok där allas namn finns uppskrivna som tillhör Guds rike. Alla heliga. De som är helgade genom Jesus Kristus. Tro på honom. Det är den boken som på den yttersta dagen ska avgöra vilka som kallas till hans härlighetsrike. I den lutherska dogmatiken brukar vi tala om tre aspekter av Guds rike. Allmaktsriket, nåderiket och härlighetsriket. Nåderiket och härlighetsriket är andliga riken, till skillnad från de jordiska rikena. Men också allmaktsriket styrs av Jesus Kristus. Det är det rike där han genom sin allmakt låter tillsätta kungar, överhet, håller ordning på samhället. För han har fått all makt i himmel och på jord. Makten utövas via Guds ombud i våra jordiska herrar, alltså samhällets ordningar. Ibland, tyvärr allt för ofta, går det alldeles galet med det här. Därför att de jordiska herrarna, överheten, missbrukar den ställning de har fått av Gud. Missbrukar den för egen fördel, för makt eller pengar. Men ändå är det Jesus som finns med som makt bakom allting. Men allmaktsriket är alltså inte Guds egentliga riket så som vi tänker på det i det här kachéstycket tillkommer ditt rike. Eller orden i vår text. Det är nåderiket. Nåderiket regeras här och nu av Kristus som kung genom Guds ord. I nåderiket får vi se hur stora ting Gud har gjort. Särskilt genom Jesus. Och genom den helige ande kallas vi att bli medlemmar i det här riket. Där kallas vi också att berätta om Jesus för andra. Och när vi ska gå ut och berätta om Jesus får vi kraften till det av evangeliet. Det är genom att se på Jesus som vi fylls av hopp och förtröstan. Det kristna livet är förenat med många svårigheter. Och för att kunna leva som Gud vill har vi därför också fått Guds goda lag som en anvisning hur vi ska leva rätt bland våra medmänniskor. För att våra medmänniskor också ska få del i nåderiket. Guds heliga lag är sammanfattad i budorden. Det finns också i Jesu undervisning, speciellt i bergspredikan. Det finns i apostlarnas förmaningar i breven. Vi får hjälp av det här att leva som kristna. Samtidigt som vi är medborgare i det yttre samhället. Och vi behöver Guds ord, både lag och evangelium, för att fostras till goda medborgare. Sen har vi det tredje, härlighetsriket. Det är det rike som Jesus kallar de heliga till på den yttersta dagen vid domen. Kom till mig, ni min faders välsignade. Ta i besittning det rike som har blivit tillrätt åt er från världens skapelse. Det är härlighetsriket. Där finns ingen synd, ingen plåga. Ingen nöd av något slag mer. Där är bara härlighet. Här på jorden lever vi inte i härlighet. Vi lever i svaghet. Men där, när Jesus kommer och när alla knän ska böja sig och han kommer i sin allmakt. Då visar han sig i sin verkliga allmakt synligt för alla. Här på jorden under väntetiden får vi tro på hans ord. Vi ser inte Jesu allmakt omkring oss. Vi ansätts av fiender av olika slag som inte vill att vi ska få ärva härlighetsriket. Men Jesus har allmakt redan nu i nåderiket och det är vår tröst när fienderna ansätter oss. De ska inte segra. Det är Jesus som redan har vunnit seger på korset. Under den här tiden vill vi som Guds barn flitigt lära oss vad Jesus säger. Vi vill också göra våra uppgifter i Guds rike så att våra medmänniskor ska komma in i nåderiket medan det är tid. Därför ber vi, tillkom med ditt rik. Så har vi det andra, väntetidens prövningar. Efter att Jesus talat till fariseerna vänder han sig till lärjungarna. Det står uttryckligen, sedan sa han till lärjungarna. Han undervisar om väntetidens prövningar. Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar. Men ni kommer inte att få det. Jesus skulle vara några få år bland sina lärjungar. Sen skulle han lämna dem för en tid. Men visade sig ibland. Men sen på Kristi himmelsfärds dag. Då for han upp till himlen och lämnade dem. Då lämnar han dem i den heliga andes beskydd. Han sa, jag ska sända en annan hjälpare till er. En tröstare. Han ska förklara för er allt. Det var den heliga ande som kom på pingsten. för att uppenbara vad Jesus hade gjort, så att de förstod det. Under den här tiden när Jesus är borta längtar de kristna efter att han ska komma tillbaka. Ett av de sista orden i vår bibel i Uppenbarelseboken 22 är: kom Herre Jesus. Det har den kristna kyrkan alltid bett om. Kom snart och befria oss från den här tidens vedermöda. En av de prövningar som drabbar kyrkan är de många villfarelserna som ska komma och som har kommit. Den prövningen lyfter Jesus fram här. Man ska säga till er: se där är han. Eller: här är han. Men gå inte dit och följ inte med. Det gäller för de heliga att ha tålamod och att vara på vakt. Det är därför vi idag har temat bida tåligt Herrens tillkommelse. Under den här väntetiden behövs vaksamhet. Se upp. Se upp för att det finns sådana som kommer med falska besked. Håll er vakna. Enligt Matteus 24 säger Jesus: många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Till de villfarelser som hör ihop med väntetiden hör missförstånd av några ställen i Uppenbarelseboken 20, där det talas om ett tusenårigt rike där djävulen ska bindas så att han inte ska kunna förleda folken. Nu kan vi inte gå igenom det här i detalj idag. Jag kan hänvisa till exempel till Lars Borgströms utmärkta utläggning över Uppenbarelseboken, där det finns väldigt bra beskrivet hur vi ska förstå den här saken, som inte alls är enkla att förstå. Jag ska bara kort nämna två saker. Först att uttrycket tusen år används bildligt i Uppenbarelseboken. Det är symboler, talsymboler. Tusen är 10 × 10 × 10. 10 × 10 × 10 är tredje potens av talet 10. 10 är fullkomlighetens tal, fullhetens tal. Allt är komplett när man använder ordet med siffran 10. Och så är Guds heliga tal en bekräftelse i tredje potens att det här är verkligen fulltalet. Alltså det är en fulltalig tid, en totaltid som Gud har bestämt i sin allvishet. Det är den tiden när evangeliet predikas och människor föds till liv genom ordet och tro. En av oklarheterna om den yttersta tiden gäller om Jesus ska komma tillbaka en gång eller två gånger. Det finns sådana som menar att Jesus ska komma tillbaka två gånger. Först kommer han osynligt. Då rycker han upp den kristna församlingen till himlen. Den kristna församlingen ska då tillsammans med honom styra i tusenårsriket. Det som då inte är ett bokstavligt rike, men vi tänker på det sättet. Under 1000 år så ska de kristna styra med Jesus. Först efter det kommer han till domen. Men det står ingenstans i Nya Testamentet om att Jesus ska komma två gånger tillbaka. Han kommer en gång till dom. Han kommer till dom på människosonens dag som han talar om här i vår text. Den stora dagen. Gud vill inte att vi ska veta den dagen när Jesus kommer tillbaka. För då skulle vi bli lata och glömma att vänta tålmodigt. Istället säger han om och om igen till oss: var därför beredda, för ni vet inte dagen eller stunden. Och så det tredje och sista. Herren kommer överraskande. Han säger: liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Det här har vi också talat om under de gångna veckorna, under det gamla kyrkoåret. Nu ska vi bara upprepa den här klara sanningen och ställa frågan hur vi ska bereda oss inför Herrens ankomst. Jesus använder blixten som en bild. Det finns väl inget snabbare naturfenomen som vi lätt kan föreställa oss än just blixten. Om den dyker upp, om det blir ett åskväder när det har blivit mörkt på kvällen framåt hösten, så kommer blixten att synas överallt. Man kan inte precis säga där är den, utan det bara lyser runt om. Och när Jesus kommer, då ska blixten synas över hela jorden på en gång. Hela jorden ska vara medveten om att nu är hans dag här. Jesus ska inte visa sig på en bestämd plats, som en del tänker sig, att Jesus ska komma till Jerusalem, ställa sig på Oljeberget, så ska det finnas modern teknik där som visar honom när han kommer. Och den här tekniken gör det möjligt att hela jorden kan se honom när han står där på Oljeberget. Det här fantiserar man om ganska mycket. Det har ingen grund varken i Gamla testamentets profetior eller i Nya testamentets beskrivningar av hans ankomst. Han kommer på molnet. Allas ögon ska se honom. Då ska minsann alla människor runt hela jorden veta på en gång att den yttersta tiden är här. Den som inte är beredd på att möta Jesus kommer att se det här som något skrämmande. Människor ska ropa till klipporna att de ska täcka över den för Guds vrede. Så kommer det att bli om vi ska hänvisa till hur duktiga och värdiga vi är att möta Herren. Om vi inte känner Jesus ska vi då visas bort till den eviga elden, till förtappelsen som han har berättat djävulen och hans änglar. Det är de som känner Jesus som Jesus känner och som han ska kalla till sig. De som tillhör Kristi nåderike här på jorden ska möta honom med stor glädje. Äntligen får vi befrielse från alla mödor och svårigheter och lidanden som vi är drabbade av här på jorden. Äntligen ska vi få möta honom som vi har lärt oss känna i hans ord. Och äntligen ska vi höra de härliga orden om att gå in i hans härlighetsrike. Visst vill du väl vara med? Det finns ingen orsak att inte vara med. Och det är ingen orsak att vara rädd för den dagen när Jesus ska komma tillbaka. För Jesus har kommit till vår jord och öppnat vägen för oss. Genom sitt heliga liv och sitt lidande och sin död. Så att han kan säga till oss, det är fullkomnat, det är fullbordat, allt är gjort, det är färdigt, kom in. Han har genom dopet klätt på dig den rättfärdighet som duger som rätta kläder i himlen. Har du ditt kläderna på dig, känner han dig som en medborgare i sitt rike. Och när han kommer för att döma världen, välkomnar han dig in i sitt härlighetsrike. Kom då, ni fattiga syndare alla. Ta nu här dubbelt för varje ert brott. Har vi än alla i Adam måste falla, har dock vår Jesus allt sammans gjort gott. Är det väl rätt att befriade trälar håller sig själva i träldomen kvar? Nej, låt oss hellre som frigjorda själar lova i frihet vår nådige far. Jag lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus. Vår Herre. Amen.